A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Dokumentärfilmaren Bo Persson gästar podden för att berätta hur det går med att få SVT att visa hans film Watching the Moon at Night. En film som SVT varit med och finansierat men sedermera ångrat och efter det gjort allt de kan för att inte visa. Men först ett stort tack till dig som är Patreon. Du är en hjälte. Du får avsnittet utan reklam 2 dagar före alla andra. Om du inte är Patreon men uppskattar det jag gör, hoppas jag att du gör rätt för dig med en donation på PayPal, med Bitcoin eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. I alla fall när du uppskattar det jag gör. Alla sätten att bidra på finner du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com, där du även kan köpa böcker. Men ett varningens finger måste jag höja för att leveranstiden är lite längre än vanligt. Jag har leveransproblem. Det går alltså att beställa, men det tar lite längre tid innan boken kommer. Jag vill också att du ska veta att den kommande tiden tar jag med mig dekonstruktiv kritik till Israel. I den mån det går kommer du då kunna följa mig i sociala medier där jag kommer visa saker på video och berätta om mina intryck av kriget. Till dig som är sponsor av podden, tack så mycket för att jag får möjligheten att göra en sån här resa. Jag hoppas kunna sända en hel del intervjuer och betraktelser av lite olika längd i lite olika forum. Jag finns, som du säkert vet, på Instagram, Facebook, Twitter, till och med TikTok, även om jag anser att det bör förbjudas i lag. Så följ mig där och dela med dina vänner, så får vi se om jag kan erbjuda en något annorlunda bild än SVT och Sveriges Radio gör. Häromdagen återpublicerade jag mitt samtal med Bo Persson om hans och Joanna Hellanders film Watching the Moon at Night från oktober 2019. Ett 5 år gammalt samtal som kunde spelats in idag. Samma frågor om antisemitism, vänstern, SVT, censur, terrorn och terrorns faddrar eller sugar daddies med dagens språkbruk, Iran, Ryssland och Kina är minst lika aktuella idag som de var då. Kvällen före det här samtalet spelades in var vi i Klara biografen på Kulturhuset i Stockholm. En scen som uppenbarligen inte styrs av Athena Farrokhzad eftersom de vågade visa Watching the Moon at Night. Den kommer också att visas där igen den 20 februari om du har möjlighet att ta dig dit. När jag anländer med rulltrappa är det redan 4 poliser på plats utanför biografen på Kulturhusets andra våning. På väg till visningen med tunnelbana hann jag dessutom se 4 väldigt olika sorters människor med palestinasjal. Jag behövde inte ens anstränga mig. De är överallt. Redan på plattan passerade jag vad jag misstänkte var en pundare som kanske inte bar sin palestinasjal av politiska anledningar, men den såg helt ren och ny ut mot hans i övrigt nedsmutsade kläder. Så vem vet? Jag delade också tunnelbanevagn på väg dit med ett äldre par där kvinnan bar en ullhalsduk virkad med palestinasjalmönster. Idag säger vi palestinasjal, men mönstret och färgerna är faktiskt ursprungligen från Irak. Den palestinska rörelsen approprierade plagget från irakiska araber när Yasser Arafat började bära det för att palestinska terrorister tyckte sjalen var praktisk att dölja ansiktet med. Så det är egentligen fråga om kulturell appropriering som tydligen är politiskt inkorrekt när det gäller alla nationalsymboler utom just den palestinska. Och nej, jag säger inte att palestinierna som folk inte har uppfunnit något själva, för det vore inte sant. Bombbältet som självmordsbombare använder är ett exempel på en palestinsk uppfinning. Visningen av filmen alltså går i alla fall bra. Det är tredje gången jag ser filmen men upptäcker fortfarande saker jag inte lagt märke till tidigare. I alla fall inte saker jag lagt märke till medvetet tidigare. Frågestunden efter filmen var engagerad. Marianne Arne som släpade filmen genom Filminstitutet kunde berätta om motstånd de mötte även där. Bo berättade om hur det går att få filmen visad nu. Publiken undrade bland annat varför i all sin dar den inte kan visas på SVT. Men istället för att besvara de frågorna tycker jag att du låter Bo Persson besvara dem själv. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Bo Persson.
Tack så mycket.
Det var några år sedan nu.
Ja.
Ett halvt decennium sedan.
Är det det? Ja, det är det kanske.
Ja, det är det. 2019.
Mm. Ja, det var det. Ja,
spelade vi in. Och då hade den här filmen som vi kan börja prata om, Watching the Moon at Night, då hade den redan funnits ute ett stort antal år. Och hunnit,
ja, 3 år.
Ja, så det, som från 2016. Ni var klara mer än runt 2015, sa du igår. Mm. För det kan jag också sticka in till lyssnarna. Att igår kväll så var jag på Kulturhuset i Stockholm. Alltså en av lejonets kulor, om man inte gillar skattefinansierad kultur. Och tittade på Bo Perssons Watching the Moon at Night för, tror jag, tredje gången. Tillsammans med en publik. Väldigt väl. Du blev väl mottagen.
Mm. Ja, det kändes så. Ja.
Och då sa du på scen, på frågestunden efteråt, så sa du att den var klar runt 2015. Mm. Och så kom den 2016 och sen gick den igenom ett stort antal kontroverser. Visades inte på SVT trots att de hade varit med och finansierat filmen. Mm. Och sen spelade vi in 2019. Mm. Och sen hände ju 7 oktober nu i höstas. Mm. Och då blev det ju på något sätt aktuellt igen. Jag ringde ju faktiskt dig redan i höstas och frågade, ska vi göra ett uppföljningssamtal? Vad hände med din film? Och jag är inte den enda som uppmärksammat det.
Nej, precis. Det var många faktiskt som kontaktade mig och min medregissör Johanna Helander efter 7 oktober. Och som parallellt då kontaktade Sveriges Televisions ledningsgrupp och föreslog att det vore värdefullt att sända filmen i det här nya sammanhanget efter 7 oktober, eftersom filmen skulle kunna ge åtminstone en del bakgrund till vad som händer 7 oktober. Och så att det vet jag att det är många som från Filminstitutet och andra som har hört av sig till SVT. Och, men som sagt, nu är vi den 9 februari och det har gått flera månader och vi har fortfarande inte fått något svar från SVT om de nu ämnar visa den eller fortsätta att vägra visa den. Dock har några mellanchefer sagt att de har bett dokumentärredaktionen att ompröva sitt beslut eller att pröva sitt beslut i det här nya sammanhanget. Så att uppenbarligen finns det skilda röster inom SVT huruvida de bör visa filmen eller inte.
Hur många gånger har den censurerats nu?
Ja, alltså ordet censur kring det att SVT vägrade att visa filmen, det användes först då av ledarskribenter på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter då, väldigt tidigt efter det att de såg en förhandsvisning i Sveriges riksdag och efter den officiella premiären på Svenska Filminstitutet. Och de skrev då, det här är ingenting annat än censur på SVT att inte visa den här som de tyckte välgjorda och aktuella filmen. Då, alltså det här var ju ett par år sedan då. Det är fortfarande lite grann förbluffande tycker jag att det inte ens går att för oss då, filmens upphovsmän, och till exempel Marianne Arnes som gav stöd från Svenska Filminstitutet till filmen, få ett samtal med ledningsgruppen på SVT varför de inte vill visa den. Nu senast så skrev jag också Claes Arvidsson som är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Jag tror det var den 22 december så skrev han en artikel på ledarsidan där och föreslog att det här var ett bra tillfälle för public service att leva upp till public service uppdrag så som det kanske man i bästa fall då kan tolka som de har det uppdraget.
Ja, varje dag är en förlorad dag för public service, men det här hade varit en extra värdefull förlorad dag.
Och, men Claes Arvidssons artikel där han också tar upp den här senaste debatten då mellan de som har varit i kontakt med SVT:s ledning och där tar han upp alltså och redogör för den här situationen. Han fick inget svar i Svenska Dagbladet och vi fick inget svar. Vi fick en mail från dokumentärredaktionen i slutet av oktober som sa att de skulle ge oss besked i mitten av november. Men som sagt, som du och jag nämnde tidigare, de nämnde inte vilket år. Så att, och idag, fram till idag har vi ännu inte hört någonting. Så att det är en slags krishantering som naturligtvis är ovärdig ett företag som SVT. Att helt enkelt försöka osynliggöra en film och vägra ha kontakt med upphovsmän. Eller till exempel det var ett öppet brev ställt till SVTs ledning för ett par år sedan. Som undertecknades av tror jag 2500 människor i Sverige och Europa. Inklusive många välkända opinionsbildare. Företrädare för den judiska världen. Och så att säga framstående intellektuella i Paris och London och New York och Tel Aviv. Det skrevs på svenska och på engelska och skickades till SVT:s ledning. Ingen besvarade det öppna brevet heller. Så att det är svårt att få ut dem på spelplanen.
Det kan man lugnt säga. Men Marianne Arne berättade ju igår också att även under produktionen så hon var ju den röst inne på Filminstitutet som var väldigt för filmen medans vissa andra krävde att ni skulle fylla i formulär som inte existerade.
Ja, just det. Alltså det är ju, apropå den här diskussionen, alltså hur ser beslutsvägarna ut på Svenska Filminstitutet respektive Sveriges Television till exempel? Det är väldigt svårt för den allmänna publiken eller att ha inblick i, va? För de är inte transparenta på det sättet. Va? Och senast igår, det vill säga då andra veckan i februari här 2024, så publicerade tidskriften Access en tyckte jag utomordentlig artikel av Peter Luttersson som är författare, journalist, tidigare kulturchef på Svenska Dagbladet, och han var under 8 år ledamot i förvaltningsstiftelsens styrelse. Mm. Förvaltningsstiftelsen formellt då äger SVT, Utbildningsradion och Sveriges Radio. Mm. Och Peter Luttersson redogör då för de här märkliga turerna som han blev vittne till i förvaltningsstiftelsens styrelse.
Apropå just Watching the Moon.
Ja, han tar upp det som ett exempel, men han tar det generellt. Alltså
Okej, han talar generellt, han väljer ändå ut din film som...
Han nämner vår film som ett exempel där han försökte lyfta upp det på ett styrelse.
Och han var väl lite annorlunda, för han är den som inte är politiskt tillsatt. Precis. Alltså styrelsen på förvaltningsstiftelsen ska ju utgöra den här armslängdens avstånd som de pratar om till politiken.
Precis.
Och på något sätt så är hela styrelsen alltid utnämnd av politiken och är politisk.
Precis. Så han berättade att han, Peter Luttersson... Alltså, tydligen är det så att det är de politiska partierna som föreslår eller väljer styrelsen för förvaltningsstiftelsen. Men i Peter Lutterssons fall så var det så att han inte är aktiv i något politiskt parti. Men han föreslogs, om jag minns rätt nu, av Moderaterna då för 8 år sedan. Eftersom då i alla fall hade Moderaterna den inställningen att man skulle inte ha partipolitiska representanter i förvaltningsstiftelsens styrelse. Och som ett exempel då på hur de tyckte att tillsättningen skulle gå till så valde de en människa utanför partipolitiken som valdes då på grund av sina moraliska intellektuella meriter, om man säger så.
Och det var därför han sen blev så förvirrad under sitt uppdrag?
Ja, alltså för att han sprang in i väggen där som han redogör för och gång på gång. Förvaltningsstiftelsen har ju bland annat som uppdrag där att tillsätta ledamöter i de här programbolagens styrelse. Och att, om jag minns rätt i artikeln där så skriver Peter Lutzen där att ingen av de kandidater som han föreslog blev någonsin utsedd till någon av de här styrelserna, som en slags sojsen epilog till hans artikel där. Men det är ju tragiskt, alltså man kan se på det hela som för att det är ju så att väldigt många människor i Sverige, kanske framförallt utanför storstäderna, upplever sig hänvisade till Sveriges Televisions nyheter och dokumentärfilmer och programutbud. Och då, samtidigt som det sätt på vilket bolaget fungerar inte alls är transparent. Och det Johanna Hellander och jag har ju samarbetat med Sveriges Television sedan, vad kan det ha varit, 1980-81 tror jag vi började samarbeta med dem som oberoende filmare, som frilans då. Vi har aldrig varit anställda där, det har aldrig varit på tal. Så att vi har ju successivt kunnat bygga upp en slags kunskapsbank eller bild av hur företaget fungerar, mer eller mindre funktionellt, mer eller mindre dysfunktionellt. Mm. Men det är ju väldigt få som har haft den inblicken, och flera av våra kollegor då som bland filmare som har samproducerat med Sveriges Television eller sålt sina filmer dit, de hör av sig till Johanna och mig privat till exempel och säger det att vi stöder er ambition att er utomordentliga film ska visas på SVT, men vi kan inte skriva under något upprop för det eller något öppet brev eller på annat sätt göra det offentligt, för att då riskerar vi att inte själva får göra samproduktioner i framtiden.
Mm.
Och det leder då till en oerhörd självcensur.
En tystnadskultur.
Och det är väldigt plågsamt tycker jag att den självcensur är ju minst lika stort hot som censur mot ett oberoende intellektuellt samtal, oavsett om det är i Sverige eller i något annat land.
Mm.
Och jag har mycket erfarenhet från Polen till exempel, där jag har vistats mycket under till och från under många år. Och också från Frankrike där jag har bott och New York. Och, eller Israel om du så vill. Alltså det finns ju tendenser till tystnadskultur i alla länder tyvärr. Men i de länderna som jag nämnde nu så finns det mycket högre i tak. Trots att människor kanske, om vi tar Polen till exempel, där som har befunnit sig i en egendomlig situation nu i 8 år med en regering som tack och lov byttes ut nu i november-december. Men som har helt tagit över public service och gjort det till en propagandakanal utan motstycke i Europas historia skulle jag vilja säga.
Asså,
men det har alltid funnits.
Vadå bättre än SVT?
Alltså, skillnaden är ju bland annat att det är en skillnad. Under de här 8 åren i Polen så var det så uppenbart att lag och ordning, det här partiet som har regerat under 8 år, använde sig av public service som ett politiskt verktyg. Och många polacker är ju tränade att se igenom sådana här saker från deras kamp mot kommunismen då.
Mm.
När kommunistpartiet gjorde på motsvarande sätt som de här reaktionära så kallat högerkatolska grupperna gjorde. I Sverige finns ju inte den traditionen av att människor ifrågasätter på samma sätt de majoritetsmedia, utan det finns en helt annan godtrogenhet, oskuldsfullhet, lättja. Jag vet inte riktigt vad det beror på, det kan man ha olika hypoteser om, men att det är så, det tror jag är otvetydigt. Så att risken då,
jag tror rädsla faktiskt spelar roll. Rädsla för att sticka ut med andra åsikter eller framföra ett obekvämt perspektiv. Vi har ju en konsensuskultur, så när tidningar skriver någonting så brukar de ju ofta hålla med varandra, de som får pressstöd i alla fall.
Ja.
Och det är lite officiell doktrin över det hela.
Mm.
Men så, nu pratar vi om Polen.
Ja, nej, men det har alltid funnits då under de här 8 åren. Alltså, flertalet av liksom framstående filmregissörer, tv-producenter, författare och så vidare har ju hela tiden talat och ifrågasatt då den här propagandakanalen Polens Public Service och ofta bojkottat den också, för de vill inte låta sig manipuleras i olika studioprogram av programledare som sen i efterhand klippte programmet på ett visst sätt. Och det funnits en slags, trots att man riskerade riskerade att inte bli intervjuad av TV, sitta i något softprogram, så var det inget svårt val för de ledande polska intellektuella att säga att vi vill inte låta oss manipuleras av polsk public service. Och så där finns det ju en stark reflex från kommunisttiden. Alltså att man vet, inte bara att man anar, att man vet att de ledande politiska grupperna använder public service för att i större eller mindre grad, mer eller mindre uppenbart, vinkla både nyheter och andra saker. Jag känner att nu har situationen, menar jag, varit mycket, mycket värre i Polen under de här 8 åren än vad det är i Sverige med SVT till exempel. Jag talar mer generellt att det finns i Sverige inte den reflexen att, som jag upplevde, att ifrågasätta eller att kräva transparens från public service-bolagen och att också ställa frågan då och då vad det finns för eventuell politisk påverkan via förvaltningsstiftelsens styrelse, via programbolagens styrelse, via mellanchefer, via chefer för olika redaktioner, vilken vinkling det finns på programutbudet. Alltså det finns ingen stor diskussion om det, och den förhoppningsvis kan den diskussionen komma igång. Men jag vet inte riktigt hur vi ska kunna få igång den diskussionen.
Inte utan att lägga ner public service.
Ja, alltså,
för om nu public service är biased,
ja,
hur ska man då ha en opartisk debatt om public service vara eller icke vara på public service? Plus att public service hade varit tvungen att diskutera frågan om sin egen existens.
Mm.
Något som det trodde var svårt att förhålla sig neutral till. Frågan om sin egen existens. Det är ju någon sorts ad hominem. Det är ju som att någon skulle utmana mig och säga så här: Aron, nu ska vi fråga varför... Vill du vara med och debattera om du borde leva eller inte?
Mm. Alltså,
det är svårt att se mig som neutral i den debatten i alla fall.
Ja, alltså... Ingen, alltså det är ju så också inom film och inom allt, alltså det finns det gamla citatet där om film, alltså att varje kamerainställning är ett moraliskt ställningstagande. Så att den så att säga värderingsfria konsten eller värderingsfria nyhetsförmedlingen finns ju inte.
Nej.
Vi har kanske delvis olika erfarenheter, du och jag, olika infallsvinklar på det här med public service, för att jag upplever det ju så, som jag försökt formulera vid olika tillfällen, att de som är politiska kommissarier, till exempel på dokumentärredaktionen på SVT nu, de undergräver det som vi har rätt att kräva av public service om public service lever upp till sitt uppdrag. Jag hoppas fortfarande att jag känner att Varje företag kan ju så att säga tas över och infiltreras av människor som avsiktligen eller oavsiktligen genom bristande kompetens undergräver företagets idé. Och så känner jag lite grann har skett på SVT, på flera redaktioner i alla fall.
Jag tror att du har helt rätt, ja. Men jag tror att konstruktionen lånade sig till det.
Det är det som bland annat Peter Luthersson tar upp i den här artikeln. Alltså det är en av de få, nästan den enda rösten in. Alltså nu har inte han varit anställd där, men han har varit styrelseledamot i förvaltningsstiftelsen. En unik reportage inifrån, så att säga, hur strukturerna ser ut. För att sen finns det ju alltid då, man kan lyfta fram olika individer eller de lyfter fram sig själva, som missbrukar sin roll på SVT för sina egna politiska idéer. Men det är också ett strukturfel som du säger, mm. och som Peter Luthersson illustrerar med den här essän i Access. Att, och jag vet inte riktigt, alltså jag påminner mig bara till exempel nu när vi sitter så här, det var väl i slutet av oktober tror jag, efter 7 oktober, massaken, pogromen, massmordet i Israel, när Israel, det var israeliska försvarsmakten, klippte ihop då ett material som bland annat som byggde på Hamas terroristernas egna inspelningar från 7 oktober och visade det för ett urval journalister i olika länder, bland annat i Stockholm. Och då såg jag på Aktuellt eller Rapport, jag minns inte riktigt, när en från, kommer inte ihåg vad han heter nu, men han som var korrespondent i Moskva under många år i alla fall, han hade varit och sett det här materialet då. Och så berättade han hur skakad han var och så vidare och så vidare. Och så frågade då en av hans kollegor i studion under pågående sändning, men kan vi verkligen lita på det här materialet? Det är ju trots allt israeliska försvarsmakten som har ställt samman det hela. Och då så svarar han så här att ja, det är ju inte riktigt, man kan ju inte utesluta att det finns någon, att Israel har sitt eget intresse av det här. Och jag ska försöka leta fram det där klippet och jag tycker det är intressant för att alltså, i den situationen så där man uppenbarligen har publicerat helt vilseledande uppgifter från Hamas till exempel vid en rad tillfällen under hösten 2023, så ifrågasätter man eller ställer frågan om det här materialet är autentiskt och vad Israel har för syfte för att, ja. Säga, att visa det för journalister. Det är bara ett exempel. Jag tänkte nu häromdagen också när, kan det ha varit då, sista veckan i januari, första veckan i februari, när efter det att Irans proxygrupper då i Irak och Syrien angripit amerikanska styrkor där, uppemot kanske, jag vet inte, 50-100 gånger under de senaste månaderna. Och det slutade också med ett antal dödsfall där av amerikanska soldater. Och USA och England gemensamt slog tillbaka mot de här militärbaserna som hade angripit USA. Jag såg den nyheten då av USAs gensvar rapporterades i Rapport eller Aktuellt, så började man med att intervjua människor i Bagdad, hur upprörda de var över att USA hade angripit de här militärbaserna. Och man hade skickat en av sina korrespondenter då, jag vill minnas att det var till Bagdad, som intervjuade människor vid någon anti-amerikansk, anti-israelisk demonstration. Och
arrangerad och finansierad av myndigheterna, no doubt.
Där, ja. Och, men i alla fall så, jag tyckte det var stötande på något sätt. Det sätt på vilket den nyheten rapporterades. Och det finns ju många sådana exempel. Och det finns ju tyvärr inte i Sverige, vilket tidigare i alla fall har funnits i England då. En sån här BBC Watch. Mm. Alltså en grupp akademiker och andra som följer BBCs, eller har följt BBCs sändningar och påpekat då olika faktafel och politiska vinklingar på nyheter till exempel. Det finns ju ingen motsvarighet i Sverige och det skulle jag gärna efterfråga att medieforskare och andra bildar en sån grupp och löpande tittar på SVTs, för den delen även TV4s nyhetssändningar och andra och så att säga för bok om eventuella sakfel som förekommer.
Och vinklingar som de aldrig släpper.
Ja.
Mm. Ja. Ja, men SVT är ju en oerhört viktig kanal. Och det är inte så att din film är vilken film som helst. Det är inte som att du är en indie-filmskapare som har gjort en film och nu kräver att SVT ska visa den. Utan de har ju varit med och finansierat den med våra pengar.
Mm.
Och de gav väl något sorts letter of intent, antar jag, på att de skulle visa den.
Ja visst. Det är utan att gå in i den här snåriga byråkratin på SVT så var det så att det var SVT Göteborg som skrev avtalet med Filminstitutet och vårt bolag och Film i Väst att SVT skulle medfinansiera filmen och visa filmen. Sen försvann den personen som var chef för dokumentärredaktionen i SVT Göteborg ut ur företaget. Jag vet inte varför. Och det upptäckte vi efter en viss tid när vare sig han eller någon annan då från Göteborg svarade på våra brev eller liknande. Och så högst flux så hade då inom SVT-bolaget då, utan att vi hade blivit informerade om det här vårt filmprojekt administrativt flyttats till Malmö TV. Och där var det då en av Lars Hävström, han har väl varit anställd snart 50 år på SVT, som tog över det, hävdade han, det administrativa ansvaret för projektet och direkt började ifrågasätta det och skällde ut min kollega Johanna Elander på ett väldigt brutalt sätt och dessutom krävde i samtal med mig då att vi skulle naturligtvis lyfta fram att USA och Israel var stora terrorister och så vidare och så vidare. Och när vi inte då var beredda att ändra i vårt upplägg, för att det var ju enligt avtalet vår film och ingen annan skulle utforma den än upphovsmännen. När vi inte gick med på att backa eller ändra vårt upplägg så ledde det ju då till att de sen har vägrat vissa filmer. Man nu ska sammanfatta ett förlopp på det sättet. Och alltså det är ju inte det, Johanna, som mitt fall så är det ju inte, alltså vi har ju inget så att säga eget intresse eller något egointresse av att filmen visas på SVT till exempel. Vi har haft känt att det är väldigt meningsfullt att visa filmen i 15 länder, alltså från New York till Paris, från London till Warszawa, i Jerusalem, i Tel Aviv.
Den ingår i Yad Vashems samling nu,
ja,
som är Förintelsemuseet i Jerusalem.
Ja, de inbjöd filmen att ha där som i sitt cinematek för filmer som de betraktar som viktiga och som människor kan då titta på när de besöker Yad Vashem.
Det är skönt att höra, för det har ju varit ett stort bråk i Yad Vashem om huruvida man ska ha Haji Amin al-Husseinis porträtt hängande där eller inte. Och den nya chefen tror jag har plockat ner det porträttet.
Okej, ja.
Och då är det skönt att veta att din film finns där eftersom ni faktiskt nämner Haji Amin al-Husseini väldigt tydligt. Jag har lovat att fråga nämligen, därför att det är många av mina lyssnare och slumpmässiga konton på Twitter som undrar varför man inte kan få tag på filmen digitalt.
Ja, just det.
Alltså, och jag har lovat att fråga dig. Alltså, jag vet ju, du vill ju tvinga SVT att visa den här filmen. Det är det handlar om för dig, eller?
Ja, alltså vi upplever då att vi som upphovsmän har också ett ansvar och en lojalitet till de människor som framträder i filmen. Det vill säga offer för terrorism och antisemitism i en lång rad länder som väldigt ogarderat och öppenhjärtligt och med naket berättar om sina upplevelser om varför de själva blev skadade i ett terroristanfall eller varför deras anhöriga blev mördade i ett terroristanfall. Från 9/11 till Algeriet, i Moskva, från Moskva till andra länder. Och det är det som är, alltså på ett sätt då, det viktigaste för oss. Att vi vill att dessa röster, dessa fantastiska människor som orkar berätta om vad de har varit med om, på samma sätt som till exempel överlevande från Förintelsen berättade vad de genomgick då under de åren. Alltså vi känner att vi måste kämpa för att deras röst ska hedras och att människor som är intresserade av att höra deras bilder eller deras berättelser, att de ska få göra det. Så att det är liksom inget ställningskrig mot SVT så, utan vi vill ju bara att, och vi har ju sett att det finns ett stort intresse, nu talar vi om Sverige då, från människor att se filmen. Men det har varit väldigt svårt att få upp den på biografer i Sverige från början då. Vi hade ett avtal med Focus Bio som tidigare har visat våra dokumentärfilmer och som är, och de bröt i avtalet när filmen var klar på oklara grunder. Och det kan man ju kanske räkna ut varför just de personerna som då satt på Fokus Bios distribution gjorde som de gjorde.
Mm.
Men vi upplever ju att de hade ju ingen så att säga, moraliskt rätt att göra det. Det är ett slag i ansiktet på de 10 olika Fokus Bio-biografer som finns. Där det fanns människor som ville visa filmen och människor som ville se filmen.
De har ju lovat, SVT har ju lovat att visa filmen om det finns ett letter of intent.
Ja, alltså men du vet det...
Det är det betyder. Ja, avsiktsbrev.
Det är ju ofta så, det gäller ju inte bara oss då, att det står att de ska visa filmen. Det betyder inte att de säger när filmen ska visas. Utan de kan alltid säga att om man vill kringgå det där så säger man bara att den kan visas om 10 år eller den kan visas om 20 år. Det är inget slutgiltigt beslut.
Eller om 1000 år.
Ja, de sa ju det i höstas nu då där att det att vi inte har visat den, det är inget slutgiltigt utan nu ska vi ompröva det igen och så får ni besked i november. Så att, alltså det är så man kan...
Och november har kommit och gått.
Så att dessutom finns det ju en svensk koppling på flera sätt till filmen. Det finns en familj från Alingsås vars dotter sprängdes till döds på Bali. Och det är inte bara illustrationstecken offer för terrorism i andra länder som kommer till tals utan även den här familjen. Och dessutom så medverkar ju Nobelpristagaren i litteratur Wisława Szymborska med 3 dikter som hon, 2 som hon läser själv till vår film och en tredje som hon skrev som Ludvig Josefsson då läser i filmen. Och Wisława Szymborska är ju en mycket uppskattad poet, inte bara av Svenska Akademin utan av svensk publik. Hon har sålt jättemycket i Sverige. Och det tycker jag också är lite egendomligt att man då inte tycker att, om Wisława Szymborska nu tycker att den här filmen är viktig så att hon vill medverka i den, varför man inte kan på SVT låta hennes dikter i filmens kontext sändas.
Ja,
jag vet inte vad som är oreda också i företaget. Och vad som är osäkerhet från chefer och mellanchefer att ta ställning i vissa frågor när en enskild redaktion har spårat ur. Så att säga.
Ja, fast jag lyssnade igenom vårt samtal, vårt gamla samtal från 2019 igår, alltså dagen innan vi spelar in detta. Mm. Och det blir ju nästan komiskt när man lägger ihop hur motarbetade ni har blivit från hur många håll.
Ja.
Och också, ni har ju fått en del tillskyndare, alltså förutom mig själv.
Absolut,
då. Det är
absolut.
Ju en och annan namnkunnig svensk som inte är fullständigt nedsvärtad i offentligheten. Som ändå har krävt att den här filmen ska visas.
Absolut, absolut.
Och...
Det kanske kan bli att det faller bort ibland för att vi har ju fått lysande artiklar av ledande experter i Sverige också kring filmen. Både från filmjournalister, från experter på terrorism och antisemitism, av Christian Gerner till exempel som är en välmeriterad forskare och tidigare ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, av Magnus Norell. Av ledarskribenterna då på DN respektive Svenska Dagbladet, Erik Helmersson och Claes Arvidsson. Av Annika Borg som har skrivit om filmen i olika tidningar. Av Lars Åberg, journalisten som har skrivit om den vid flera tillfällen. Och, så att det finns många röster, men det märkliga är att även de här rösterna som är starka röster får man ändå säga i svensk offentlighet. Det gör inget intryck på programbolaget.
Du frågade mig på telefon. Jag förstår faktiskt inte. Och det var ju delvis publikens reaktion igår kväll när du visade filmen på Kulturhuset. Var ju så här, varför kan den här inte visas?
Nej.
Nu är en del av de här människorna som kom mina lyssnare. Så de blir ju inte jättechockade.
Mm.
Eftersom den här podden har handlat oproportionerligt mycket om just antisemitism, terror, geopolitik och public service vänstervridning.
Mm. Mm.
Men det är ju så att vissa saker som ni tar upp i filmen är fortfarande så pass avslöjande för vänstern, och särskilt tror jag i dessa dagar, att de kan inte visa den. Inte efter 7 oktober. Därför att med näbbar och klor slåss de nu för att inte bli kallade antisemiter.
Mm.
När det är fullständigt uppenbart för alla människor att de har grava problem med antisemitism i sina led.
Mm.
Och det har varit så länge, men nu är det ju så otroligt uppenbart.
Mm. Mm.
Som när SVT då ifrågasätter Hamas egna videofilmer.
Ja, eller säger att man vet inte om det inte hur det är klippt, eftersom det kommer från...
Ja, alltså,
jag ska leta fram det där klippet.
Ja, det vore väldigt intressant, men du ska veta att jag är inte journalist.
Nej.
Men när 7 oktober hände så fanns det ju de här filmerna över hela Twitter och hela Telegram och hela WhatsApp.
Mm.
Och det var ju Hamas egna kanaler som pumpade ut de här filmerna.
Visst.
Så det tyder ju på att det finns gott om skäl för de här människorna som vi betalar med våra skattepengar att göra sitt jobb, gräva lite och få fram de filmerna. Mm. Och sen kan de ta ställning själv till huruvida det här är propaganda från den israeliska militären eller om det faktiskt är, vilket det är, Hamas egen propaganda.
Mm. Mm. Men det finns ju en slags, vad är det man brukar kalla det? Det finns en slags grundläggande också oförmåga, tror jag, bland många människor i media och utanför media i Sverige, och inte bara i Sverige, att tolka vad som sker i Mellanöstern.
Mm.
Och delvis, alltså nu det här förekommer att man ibland på något sätt gör någon slags ekvivalens mellan den israeliska regeringen då, Bibi Netanyahu, som man utmålar som en demon och en diktator. Mm. Och Hamas, som om det var liksom två jämbördiga parter. Och nu de senaste dagarna så har det ju funnits den här formuleringen i media där man talar om Hamas fredsförslag som Bibi Netanyahu och Israel avvisar.
Ja.
och det är ju liksom skakande, för att jag minns att Per Ahlmark i sina artiklar och sina böcker där han granskade debatten i Sverige om Mellanöstern till exempel, han brukade ju lyfta fram just den här oförmågan bland många svenska intellektuella att kunna skilja mellan demokrati och diktatur.
Mm.
Och det tycks vara, så är det fortfarande delvis, tycker jag. För att när man då gör någon slags falsk ekvivalens mellan Israels regering och Hamas i olika sammanhang, som om det vore två lika trovärdiga partner, så gör man det. Kan man inte skilja mellan en islamistisk fascistoid dödskult som Hamas å ena sidan och Israels regering, som ju trots allt är en demokratiskt vald regering och just nu också har ett krigskabinett där oppositionen ingår?
Men det är ju antisemitism. Du säger att de tolkar verkligheten. Ja, de tolkar den utifrån ett antisemitiskt perspektiv. De förutsätter att Israels regering ljuger när de visar Hamas egna bilder. Så vi har Hamas som säger så här: det här är vad vi har gjort. Israels regering säger: det här är vad Hamas har gjort, enligt dem själva. Och journalisterna säger: men Israels regering, kan de ha rent mjöl i påsen? Vi vet ju alla att judar alltid ljuger. För det är ju det implicita de inte säger rätt ut, men som är konsekvensen av den slutsats de presenterar.
Det som är bekymmersamt, tycker jag också, vi hade ett resonemang om det med publiken igår kväll, också efter visningen på Kulturhuset i Stockholm, att nu efter 7 oktober så har ju man ser där hur trots att palestinska myndigheten inte har tagit avstånd från pogromen den 7 oktober, så förs det fram i USA och i Europa idén om att palestinska myndigheten ska ta över Gaza.
Mm.
Eventuellt i ett samarbete med Hamas. Och då för man fram återigen tvåstatslösning som den enda vägen till fred i Mellanöstern. Och jag vet inte riktigt, det är närmast hallucinatoriskt, alltså hur man kan komma på den idén.
Nej, men det är
just
patologiskt.
I det här ögonblicket.
Ja. Nej, men det här är ju en besatthet som västerlänningar, inte alla, jag tror i breda folklager så förstår nog För det var ju det som hände 7 oktober. Det var ju att allmänheten fick se sånt som media sållat bort från palestinierna. Och från Hamas. Och så fick de se det i sina, liksom, det var bara i ansiktet på dem. Det gick inte att undvika. Och då förstår ju de flesta människor instinktivt att det här är ju fel. Det spelar ingen roll hur du försöker rättfärdiga det. Det här går inte att rättfärdiga. Metodiken går inte att rättfärdiga. Även om man skulle hålla med Hamas mål, som är då utplånandet av alla judar, så kan man tycka att det här är fel sätt att göra det på. Det är inte humant. Ni kunde sövt judarna först, eller liknande. Men de betedde, det är ett bestialiskt tillvägagångssätt. Och sen att filmare gör ju de här människorna på något sätt till skådespelare i en snafffilm, liksom, de här terroristerna. Ja, men det, och, ja, det, men det är där vi är i alla fall. Det var en sak, det var ju tredje gången jag såg filmen igår. Och jag noterade en sak som jag tänkt mycket på sedan 7 oktober. Som jag inte har tänkt på att jag kanske har lärt mig från er film. Därför att jag hade fått för mig att jag hade lärt mig det här om syndabockar från en filosof som heter René Girard. Som har skrivit en bok som heter Things Hidden Since the Foundation of the World. Som handlar om mimesis då, att härma varandra. Och syndabockens funktion i mänskliga samhällen. Men den här psykologen intervjuar i Jerusalem.
Ja, Henry Abramovic.
Ja, han säger ju det att det här är ju en känsla av att man måste offra den här syndaboken för att det ska bli harmoni. Och det är ju lite det jag ser i det internationella samfundets krav på till exempel en tvåstatslösning. Att judarna då ska bo bredvid sina bödlar och ha öppna gränser så att de bödlarna kan gå in när som helst och göra om det. Att det är liksom, det är så förtvivlat viktigt att döda syndabocken. Och lyckas man inte det, då måste man som palestinierna gör offra sig själv av skam. För att man inte lyckas spilla syndabockens blod. Då måste man spilla sitt eget blod. Det är fantastiskt hur tidigt ni får ju verkligen med det i filmen.
Det är ju naturligtvis så att Hamas 2023 och 7 oktober, det är liksom bara den senaste upplagan eller versionen av en islamistisk tradition som går århundraden tillbaka i tiden. Och så att det har ju funnits naturligtvis många forskare, psykologer, historiker och andra som har resonerat kring de här frågorna under lång tid. Men de blir ofta utdefinierade från samtal i offentligt samtal i Sverige och inte bara här. Och det är ju liksom gå tillbaka delvis till den här, du vet, det här att man sa att tyskarna kan inte förlåta judarna för Auschwitz. Att det är en slags parallell till det. Och det är naturligtvis mycket av Europas skuld och ansvar för förintelsen och antisemitismen då i Europa som möjliggjorde detta. Det har ju hanterats då i form av att man skuldbelägger offret under förintelsen. Det vill säga man använder aggressivitet och mot den eller de som påminner om Europas skuld och ansvar. Och den kollektiva juden inom stationstecken idag är ju Israel. Så att det är en av de psykologiska förklaringarna till den här oproportionerliga kritiken av Israel i media. För att det är klart att det ska finnas utrymme för att kritisera Israels regering eller det ena eller den andra fenomenet i Israel. Det är ju inga problem. De främsta kritikerna för olika problem i Israel finns ju i det israeliska knesset, i de israeliska dagstidningarna, på de israeliska kaféerna. Det är ju hur högt i tak som helst att tala om det som är ett problem i miraklet Israel. Det är ju inte frågan om att det saknas problem där. Men alltså det är så oproportionerligt, alltså den här ifrågasättandet av och den ofta då helt förvridna historieskrivningen om Israels som förekommer i media. Jag tror att man måste tolka det som att det är något slags europeisk skuld som också finns som en psykologisk motor bakom den här aggressionen mot Israel.
Ja, och då blir det ju inte så konstigt att SVT inte kan visa er film. Därför att för det första så tar ni upp något som de inte vill prata om i samhället.
Mm. Mm.
Och för det andra, efter den 7 oktober så kan de aldrig förlåta dig och Johanna Helander för att ni hade rätt.
Alltså jag tror ju att det finns bra personer som är anställda. Det är ju några tusen, du vet, på Sveriges Television och Sveriges Radio. Naturligtvis finns det många duktiga journalister och tänkande människor där också. Men inte nödvändigtvis de som befinner sig i beslutande positioner överallt. Men jag ser det inte som så svartvitt. Jag tror fortfarande att faktiskt, vi får väl se om några månader om vi hörs igen.
Men jag ser det inte heller som svartvitt då, utan jag ser det som att det är fel på konstruktionen. Ja. De människor som är duktiga journalister på public service idag tror jag hade varit ännu bättre journalister på en fri marknad när de inte var så styrda.
Mm.
Eller i alla fall fick jaga stories på riktigt.
Mm.
Så jag tror tvärtom. Det handlar inte för mig om att döda kultur. Det handlar om att frigöra kultur.
Mm, absolut. Absolut.
Men nu har de ändå lovat att visa er film. Och det är den största och viktigaste kanalen i Sverige.
Ja, och bortsett från allt annat. Även om de inte hade, haft någon kontakt med SVT. Låt oss säga att de inte hade varit med i bakgrundshistorien till filmen. Och 7 oktober inträffar, det finns en svenskproducerad långfilm som tar upp på ett sätt bakgrunden till vad som händer 7 oktober. Det är ju liksom då naturligt att man lägger in den filmen i någon av tablåerna.
Ja.
Åtminstone på SVT Play, och så att människor kan få den pusselbiten, den infallsvinkeln till att tolka vad som händer 7 oktober.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och alltså vi har ju en scen i filmen med en advokat i Jerusalem som heter Arnold Roth, vars dotter då sprängdes till döds av Hamas på en pizzeria i Jerusalem 2001. Och vad som hände då 2011 var det väl, tror jag, när Hamas hade haft en israelisk värnpliktig fången i flera år, Galid Shalit, så skedde en utväxling mellan 1050 ungefär palestinska terrorister och den här israeliska värnpliktige. Och flera av dem som frigavs då av den israeliska regeringen kom ju sen att bli arkitekter bakom 7 oktober.
Mm.
Och nu är det på dagordningen då nya fångutväxlingar mellan de som fortfarande lever eller är döda av gisslan. Att då Israel förväntas frige terrorister med blod på sina händer från israeliska fängelser i utbyte mot gisslan.
Mm, fast de framställs i vår media som kvinnor och barn från palestinierna och kvinnor och barn från israelerna, som att det var likvärdiga, men det är det ju inte.
Nej.
Den här Kfir som just har fyllt ett i Hamas fångenskap, han har ju inte försökt mörda någon.
Mm. Så att där finns det ju också en Arnold Roths dotters man mördades förresten just häromveckan i Gaza då. Han var framstående och uppskattad sjukgymnast i Israel som blev inkallad då efter 7 oktober. De mobiliserade ju reservofficerare och så. Och han placerades först mot gränsen till Libanon och sen i Gaza. Och han mördades då som en av de israeliska pojkarna som dör i leran i Gaza. Och, men just att just det här moraliska dramat som många människor har svårt att resonera kring. Alltså vilka krav ska Israel som regering och som samhälle ställas inför i en sån här situation? Alltså är det rimligt att de ska frige 1000 eller ännu fler terrorister? Är det rimligt att de ska dra sig tillbaka från Gaza för att få gisslan tillbaka? Och så vidare. Alltså jag tycker det finns någon slags oförmåga också att föra ett moraliskt resonemang kring de här tragiska besluten som Israels riksdag och regering över partigränserna har att hantera dagligen. Och för att svenska, alltså människor i Sverige befinner sig så långt ifrån den verkliga samtidshistorien som spelas upp där varje dag, som är så tragisk. Och man ser det då genom ett prisma av politiska ideologier med ett inslag av ett antisemitiskt filter och förstår inte ett smack av vad det är som händer i leran i Gaza. Jag har ju en vän i Jerusalem, en av mina bästa vänner där, en arabisk journalist, israelisk-arabisk. Och han, jag vet inte om jag nämnde det i det förra samtalet vi hade där, men han brukar säga till mig där när vi träffas där nere, när du kommer hem till Sverige, om du träffar någon från svenska regeringen, så frågar de så här: varför tror de att jag vill som israelisk arab leva i en palestinsk stat där mina barn inte skulle få en sekulär utbildning, där det inte kommer att finnas något oberoende rättsväsen, där det inte kommer att finnas någon fri press och ingen religiös frihet? Varför tror man att vi israeliska araber vill leva i en sån totalitär stat? Frågar de det? Eftersom de är så angelägna om att bilda en palestinsk stat.
Mm.
Jag omnämnde det, tror jag, för några riksdagsledamöter här. De stod sa att de skulle tänka på saken.
Mm-hmm. Ja. Vi får se om de håller det löftet. Håller du ditt löfte? För i publiken igår under frågestunden så sa du att efter 7 oktober så kanske det är läge att göra en del 2 av Watching the Moon at
Absolut.
Night.
Absolut. Jag tänkte redan på kvällen 7 oktober, när jag går nästa plan till Israel, för att åka ner och också befinna mig där, oavsett att göra en film eller inte. Att befinna mig där tillsammans med mina israeliska vänner. Och det känns väldigt naturligt att göra en del 2 av det här. Det är mycket som har hänt, inte bara i Israel utan på andra ställen också, efter det att Watching the Moon at Night hade premiär. Och jag tror det vore väldigt meningsfullt om vi kunde få möjlighet att göra det. Alltså också ha då liksom i Watching the Moon en kombination av offer för terrorism och antisemitism och världens främsta experter på de här frågorna som kommenterar det hela. Och ett bra foto, bra klippning, bra ljudläggning, bra färgkorrigering, allt det där som också hör en film till. För att det är ju inte bara initiationstecken vad som sägs i filmen, utan hur det sägs och hur rent cinematografiskt hur det framställs. Så det vill vi hemskt gärna göra. Frågan är om vi kan hitta någon ekonomiskt stöd i Sverige eller någon annanstans för att göra en del 2. Men vi arbetar på det.
Är det så? Mm. Det vore väldigt kul. Nu jobbar ju inte Marianne Arne på Filminstitutet längre.
Nej.
Och jag vet inte hur många frisinnade människor med kärlek till konst och sanning som fortfarande gör det.
Det finns några stycken.
Du tror gott om alla bok.
Nej, inte om alla.
Men ja, det är möjligt att det gör.
Ja, jo, men det gör det. Men det sker ju en gradvis reformering av Filminstitutet till skillnad från SVT till exempel. Det är en mycket, som jag bedömer det, mycket mer aktiv styrelse för Filminstitutet än styrelsen för SVT. Det tror jag båda har gått trots allt för att Filminstitutet kanske kommer ner på fötter. Men det återstår att se. Alltså jag kan inte göra någon förutsägelse där, men det finns åtminstone ett par kompetenta, duktiga personer med civil courage i den nya styrelsen för Svenska Filminstitutet. De som är så kallade filmkonsulenter på Filminstitutet också, det vill säga de som enligt regelverket då har ett självständigt mandat att bestämma vilka filmer som ska få ekonomiskt stöd. De sitter ju på tidsbegränsade mandat trots allt, alltså 3 till 4 år, 3 år tror jag det står, och sen med möjlighet till förlängning. På SVT så sitter de ju där kanske på livstid. Och det finns inte den rotering av offentligt finansierade beslutsfattare på SVT som det ändå finns på Filminstitutet. Så det finns en skillnad där. Och det är orimligt tycker jag att det kan finnas chefer alltså för olika redaktioner på SVT som kan sitta där i decennier och inte heller få sin verksamhet utvärderad av externa instanser. Det är en av de frågorna som Peter Luthersson tar upp i sin artikel. Att när förvaltningsstiftelsen har sammanträde med SVTs stiftelse och andra så är det de här programbolagen, SVTs styrelse och andra, så är det programbolaget själva som talar om vad som har varit bra och inte bra under det gångna året. Det är inte så att det kommer in någon, vad jag förstår på Peter Luthersons artikel, någon oberoende röst som granskar då, och så får SVTs vd och styrelse så att säga svara upp då vad de har gjort på den eventuella kritik som, och genomlyssning som oberoende röster har. Va? Utan det blir en slags självspelande piano där man recenserar sig själv. Och det så återigen, läs den artikeln, intervjua Peter Luthersson i Dekonstruktiv kritik.
Ja, det kan jag göra. Eller jag kan försöka i alla fall. Mm. Jag vågar inte lova att någon ställer upp.
Ja, Peter Luthersson,
det är frivilligt det fortfarande. Ja.
Så att,
en policy jag funderar på att ändra på.
Så att, nej, alltså jag känner ändå, alltså nu har vi talat om problemen för filmen att bli visad i Sverige. Men jag måste ändå lyfta fram det här, alltså hur många arrangörer som har visat filmen i andra länder. Alltså i Paris till exempel efter Charlie Hebdo och Bataclan så var det ingen tvekan att man skulle översätta det med länsstyrelsen som innefattar Paris, alltså den myndigheten. De inbjöd filmen i samarbete med organisationer som försvarar offer för terrorism efter Bataclan till en offentlig visning i Paris. Och det har skett då på motsvarande sätt väldigt välbesökta uppskattade visningar i Washington och New York. I Washington inbjöds den av för detta chefen för Holocaustmuseet och visades, fick väldigt, vi hade en väldigt bra panel där till exempel i Washington, där USAs främste terrorforskare Bruce Hoffman medverkade. Och han är kanske inte så välkänd i Sverige, men det finns en, i USA brukar han kallas som USAs mest kände advokat, Alan Dershowitz.
Mm, han har ju skrivit, men han har ju fått vara med på svensk tv nu också.
Har han fått det?
Ja. Efter...
Han skrev ju väldigt positivt om filmen också då, för 5 år sedan där. Alltså det finns ju... Och på cinemateken i Tel Aviv och Jerusalem så var det ju en blandad publik. Det var ungdomar, det var äldre, det var judar, det var araber, det var sekulära, och det var väldigt bra diskussioner där också. Och så att det
man skulle kunna vara elak och säga att ämnet är mer angeläget för dem, men det är inte sant. Som du visar själv i filmen, flickan från Alingsås som sprängs till döds på Bali, Ebba som blir ihjälkörd på Drottninggatan. Vi har ju offer för terror här också, senast på den här fotbollsmatchen i Bryssel. Det var ju inte alls, det var ju bara bara strax efter 7 oktober. Och sånt blippar förbi i nyhetsflödet i Sverige, men det är väldigt sällan, alltså nu uttalade sig statsministern om det, men jag vågar inte lova om detsamma hade skett med en röd regering.
Nej, alltså det är ju, oavsett partipolitik så är det ju så är det ju en fråga om individers civilkurage, uppriktighet, och det har ju skett en förändring i alla fall. jämfört med den S-ledda regeringen att den nuvarande regeringen har skurit ner på biståndet till palestinska myndigheter.
Mm. Och, lite grann.
Ja, men i alla fall ett steg i rätt riktning som jag ser det.
Mm.
Och men annars så tror jag att många av de här frågorna som rör samtida terrorism och samtida antisemitism, de är, trots att det finns skillnader mellan partierna och blocken, så är de ju ändå över, alltså det är frågor som står över den snäva partipolitiken när det gäller skattesatser och liknande, va? Men så det borde kunna finnas någon slags samling, kan man ändå tycka, i till exempel Sveriges riksdag kring att göra till exempel så som skedde i Frankrike nu häromdagen, alltså att man gör en stor minnesceremoni för att hedra offren för 7 oktober. Även om det var fler då franska medborgare som bodde i Israel som mördades då, så är det ju ändå ett gemensamt ansvar som Europas parlament och politiker och intellektuella har att hedra de här offren för 7 oktober. Och varför kan man inte ha en sån manifestation i svenska riksdagen?
Därför att våra intellektuella och ledare har ingen hederbo. De är inte riktiga intellektuella.
Mm.
De är politruker, de flesta av dem.
Mm.
Det är tyvärr så. Jag har inte en speciellt ljus bild. Du sa igår på scen att livet är en tragedi. Jag håller ju inte med om det. Jag tycker att det är en komedi.
Alltså att det är en tragedi med komiska inslag.
Ja, och jag tycker att det är en komedi med tragiska inslag.
Men jag vill ändå lyfta fram det här då, så att människor som lyssnar inte får det här intrycket att vår film har motarbetats överallt. Utan det finns, den har som sagt visats i 15 länder. Den har funnits också apropå det här med att visa den digitalt och så. Den fanns under en tid på en internationell streaming-sajt. Och där man kunde hyra eller ladda ner filmen för några dollar då. Och Vimeo som den streaming-sajten heter. Men vi kanske... Jag ska lägga upp den där igen. Och det finns ju också svenska streamingsajter. Men jag ser... Så att det, sen känner jag så här att jag vill gärna vara en bland flera i den här opinionsbildningen. Att få till stånd en transparens när det gäller SVTs beslutsfunktioner och beslutsvägar. Och jag tänkte idag till exempel, jag läste tidningen på väg hit. Då har den här amerikanska talkshow-journalisten inom stationstecken, heter han Tucker där?
Tucker Carlson.
Tucker Carlson intervjuat...
Vladimirovich Putin.
Ja, precis. Och då skriver idag då, i alla fall svenska journalister, hur förfärligt de tycker det här är.
Mm.
Att han är en mumsbit för Putin. Jag har inte sett intervjun, men det kan man ju räkna ut. Men samtidigt så sände Sveriges Television, apropå just det här då, för några år sedan, 4 timmar där Oliver Stone, som ju inte är någon specialist på Ryssland precis, 4 timmar där han var en mumsbit för Putin.
Mm.
Och det sändes 2 gånger 2 timmar på bästa sändningstid i SVT.
Och det var Lars Sjöström.
Han var en av dem som köpte in det. Han köpte också.
Och det var han som inte ville visa er film. Jag bara förtydligar. Yes.
Men han är inte ensam där. Det finns flera naturligtvis på redaktionen där.
Mm.
Jag är övertygad om, även om de inte hör av sig till mig och för ett resonemang kring det hela. Jag är öppen för att föra ett resonemang. Hittar de något faktafel i filmen så får de gärna upplysa mig om det. För att det är ingen annan som har gjort. Så att det är också som kontrast på något sätt. Nu tror jag att nu har ju en del i Sverige vaknat upp när det gäller Putin efter den storskaliga invasionen i Ukraina. Det är komiskt. Alltså hur SVT pumpar ut de här 4 timmar Oliver Stone med Putin och så nu reagerar man på att Tucker Carlson blir en mumsbit för Putin. Men vi får se. Dokumentärredaktionen kanske köper in den här intervjun också. Sänder på bästa sändningstid. Jag vet inte riktigt. Det var i linje med vad de tidigare har gjort. Och det är samma redaktion på SVT som köpte in den här i övrigt talsågade franska dokumentären om revolutionen i Ukraina som hävdar att händelserna där då för flera år sedan var iscensatta av CIA.
Mm.
Och den gick också på bästa sändningstid. Och det var mig vetligen bara en person i koncernen SVT, Sveriges Radio, som offentligt ifrågasatte det. Och det var Fredrik Wahlström på kulturredaktionen som ensam gick ut och påpekade att det här är ju fullständig historieförfalskning. Och det fanns säkert många då.
En person av 4 000.
Ja, jag vet inte om det går med. Det fanns kanske fler, men jag minns just att Fredrik Wahlström då satt i någon sån här morgonsoffa där och ifrågasatte filmen. Och det hedrar honom verkligen för att kunna gå emot då den här tystnadskulturen i de här företagen.
Ja, det är en hemorrojd på ens karriär.
Alltså det nu är han är ju en väldigt uppskattad röst också i radio fortfarande. Han har ju de här Rysslands poddarna och reser regelbundet när han kan till Ryssland och Ukraina och rapporterar om den oberoende kulturen inom litteratur och rockmusik och så vidare. Det finns de här personerna inom SVT och Sveriges Radio. Och jag vet även Silla Bänke som är fortfarande vd på Sveriges Radio, hon såg filmen och tyckte den var väldigt stark och föreslog till och med att hon skulle visa filmen inne på Sveriges Radio för personalen för några år sedan. Och det hoppas jag kanske fortfarande är aktuellt. Det blev inte någon formell inbjudan och så, men jag ska stöta på Silla där för att hon var ju också upprörd som människa och som chef att en av Sveriges Radios anställda blev mördad av terrorister i Afghanistan. Jag vet inte riktigt. Jag försöker ändå hysa någon slags optimism att de här rösterna som Fredrik Wadström med flera inom på Sveriges Radio eller andra röster på Sveriges Television, Stig Fredriksson till exempel, han är ju inte kvar anställd på SVT, men han gör ju inhopp ibland. Förhoppningsvis kan det ske en du tror inte på att man kan reformera SVT eller Sveriges Radio. Kanske har du rätt. Jag tror fortfarande att det går. Jag vet inte hur. Men vi får se om vi möts igen i en ny podd om ett halvår, ett år. Om det har hänt någonting i den ena eller andra riktningen. Om det bestående har cementerats. Eller om det börjar ske en blygsam reformering från ett eller annat håll.
Jag när väldigt lite hopp att public service är nedlagt tills dess. Däremot så hoppas jag att de visar en film. Liksom. Mm. Det vore väldigt, väldigt bra av dem. Mm. Alltså folkbildande i ordets rätta bemärkelse.
Ja.
För även om den har några år på nacken nu. Mm. Så är det ju så att du tar ju upp saker långt före alla andra, alltså vänsterns utbredda problem med antisemitism, Haji Amin al-Husseini, att du låter terrorismens offer och anhöriga till offer tala om sin smärta. Det är ju sånt vi inte brukar se överhuvudtaget, vi samlas på Sergels torg och sjunger, jag vet inte, i England efter Manchester så samlades de och sjöng Don't Look Back in Anger av Oasis, och här i Sverige så samlades vi på Sergels torg och sjöng Moving On av Sara Dawn Finer. Vilket är ett sätt att hålla smärtan och lidandet på armslängds avstånd.
Det finns väl fortfarande, tror jag, inte någon skylt eller någonting där på Drottninggatan vid Åhléns där terrorattentatet inträffade 2017.
Jag har inte sett någon.
Nej.
Men jag har varit vid Gestapos gamla högkvarter i Luleå och där finns fortfarande ingen skylt.
det finns en slags retuschering naturligtvis av samtidshistorien och någon slags egendomlig bild av att Sverige befinner sig utanför Europa och utanför olika sammanhang. Alltså personligen tror jag att mycket av det där går tillbaka till Sveriges samarbetspolitik med Nazityskland under andra världskriget. Att det skedde ingen uppgörelse med svenska samarbetsmän efter kriget. Med någon enstaka fall var någon chef på Socialstyrelsen som hade samarbetat med tyska legationen här, som jag vet inte om vad han dömdes till eller om han bara fick en tillrättavisning. Men alltså det skedde inte som i andra länder trots allt. Rättegångar mot de som hade stött direkt eller indirekt nazismen. Och det tror jag bidragit till att svenska intellektuella och andra har svårt att skilja på vad som är rätt och vad som är fel, vad som är gott och vad som är ont, vad som är demokrati och vad som är diktatur. Och det finns ju också en ännu längre tradition bakåt i tiden. Alltså de första judiska församlingarna som tilläts i Sverige var ju på 1700-talet. Då hade det funnits judiska församlingar i Polen i 500 år. Alltså Sverige brukar utmåla sig själv som någon slags fristad för minoriteter och en slags humanismens högborg, men så har det ju inte varit. Och det här med andra världskriget är ju fortfarande, som inte minst du har fått erfara efter din bok där, och kontroversiellt. Och det är fortfarande ingen svensk regering, höger eller vänster eller liberal eller vad du vill, som har gjort upp med det där och som kallar en spade. Och det är bara att hoppas att någon i den nuvarande regeringskretsen eller den kommande kan något, i alla fall föregå med gott exempel och tala om vad som skedde i de här frågorna under andra världskriget och efteråt.
Mm.
Och det var en i den nuvarande regeringen som jag pratade med där som frågade mig, hur kommer det sig, Bo, att det inte har funnits tidigare något museum för förintelsen i Sverige?
Mm.
Och då sa jag det att det är ju det att det som har väntat på att den sista överlevande ska dö till man gör ett sånt museum.
Så att man kan ljuga fritt.
Jag sa inte det. Men att
det var mina ord.
Ja, att jag sa det att skulle man ha gjort ett sånt museum på låt säga 70-talet eller 80-talet eller 90-talet eller 2000-talet eller 2010-talet, då kan man ju egentligen inte, så länge de överlevande lever, låtsas om den svenska samarbetspolitiken under andra världskriget. Då måste man ta upp den. Och det är naturligtvis obekvämt för alla politiska partier i Sveriges riksdag. Och ministern då tittade på mig. Ja, kan det vara så, tror du? Jag ska tänka på saken. Det kändes inte som ett... Det kändes som ett väldigt... Ja, som man inte hade tänkt om i de banorna riktigt. Va? Och så att... Men alltså det finns ju en koppling mellan svensk historia och svensk nutid när det gäller moraliska ställningstaganden i världspolitiska frågor som rör till exempel då krig och fred i Mellanöstern och sånt där. Det är ingen tillfällighet att Sverige var det första landet i Europa och hittills det enda som erkände en palestinsk stat som inte finns. Alltså det, och den här kontexten måste ju genomlysas i böcker som din och andras böcker. Och det fortfarande finns någon slags, vad kallar man det, motstånd i alla fall i offentligheten att diskutera de här frågorna. Det är en sak att etablerade politiker ställer upp på förintelsens minnesdag och så. Det är väldigt bra i och för sig. Men det är mycket mer problematiskt naturligtvis för dem att ställa upp på de levande judarnas rätt att kunna leva i säkerhet. Och oavsett om de bor i Sverige eller om de bor i Israel. Så att det där förs ju en diskussion i olika andra länder där om, när det gäller skillnaden mellan solidaritet med de döda judarna och solidaritet med de levande judarna. Men den diskussionen är ju mer blygsam som allt annat här i Sverige. Men det är ju väldigt stötande alltså att nu senast här om veckan då den 27 januari att samtidigt så försöker då antidemokratiska grupper inom palestinarörelsen kidnappa 27 januari och gör en stor manifestation med flera tusen deltagare som landar i att några av dem står utanför synagogan och filmar förintelseöverlevande på väg till minneshögtiden.
Ja.
Det är ju egentligen väldigt, väldigt stötande att det kan förekomma nu här i vår huvudstad.
Mm. Och själv blev jag bojkottad i Uddevalla av större delen av det politiska spektrat.
Ja, du var där då. Skulle,
ja, har jag haft föredrag.
Men var det för att de fruktade att det skulle bli protester? Eller?
Först så tror jag det var det. De ville inte att det skulle bli en säkerhetsfråga. De tänkte på vad som hade hänt statsministern på västkusten där i Pustervik eller vad det hette.
Ja.
Så då gick det från en öppen föreläsning till en sluten sådan. Bara för kommunfullmäktige, alltså för själva stadens styrelse.
Mm.
Och då dök KD, SD och M upp. Och en butter sosse som inte hälsade. Mm. I övrigt så saknades L, C, MP, V och alla andra sossar då. Så, och det tog jag som ett tecken i tiden, helt enkelt.
Mm.
Tiden för ord är över, Bo. Men jag hoppas ändå att jag får se din uppföljare någon gång i framtiden. När åker du till Israel?
Ja, snart tror jag. Jag har inte köpt någon biljett ännu, men jag hoppas det kan bli snart. Jag har ju i princip dagligen kontakt med mina vänner där. Och både Jerusalem och Tel Aviv. Och jag hade ett samarbete med filmskolan i Sderot då, för 10 år sedan. Sderot ligger ju nära gränsen till Gaza där, några kilometer. Och de hade en av Israels bästa filmutbildningar. Bland annat därför att många lärare på filmskolorna i Tel Aviv och Jerusalem kände ett ansvar för att det då delvis eftersatta södra Israel med en fattigare befolkning skulle ha en högklassig utbildning inom media. Och reste dit, och det är inte så långt, som du vet, det tar 45 minuter med bilen från Jerusalem till Sderot. Så att, men den skolan är ju helt, naturligtvis, den är ju inte verksam längre. Och jag var på flera av de här kibbutzerna som då, under de åren där, för att det förekom ju då, för ett antal år sedan vid flera tillfällen räder in på de här kibbutzerna också. Jag minns det var på en av de här kibbutzerna som Hamas raketer sprängde en liten pojke och lamslog hela kibbutzen. Och det hör ju till saken också att de som bor på de här kibbutzerna, det stora flertalet där, liksom min vän Alex då, som nu sitter som gisslan i tunnlarna i Gaza, var närde en delvis orealistisk förhoppning om att ett samarbete i nutid, i närtid, var möjligt mellan befolkningen i Gaza och befolkningen i södra Israel. Och sen blev de som bodde på de här kibbutzerna det första offret för Hamas massaker.
Jag beklagar, du vet inte om han lever.
Nej, han är 75 år, en påskfödd judisk man som har bott i Israel i många, många år och som har haft som sin livsuppgift lite grann att åka mellan Polen och Israel och berätta om Israel i Polen och berätta om Polen i Israel. Och han arbetade på Yad Vashem. Han var väl ansvarig för deras Polen-desk eller vad det kan kallas. Alex Danzig.
Borde vara en stor desk med tanke på Polens inblandning i förintelsen.
Ja, och de har ingen Sverigedesk som tar upp Sveriges inblandning i andra världskriget och samarbete med Nazi-Tyskland, vilket de också borde ha.
Ja, jag kan åka förbi och lämna min bok till dem om de vore intresserade, men det tror jag inte. Inte med nuvarande ledning.
Ja, men det finns många bra människor där också. Alltså jag vill ändå skicka med dig en tanke där att Israel, men det vet du ju själv, är så mångfacetterat att, till skillnad från Sverige. Alltså det finns även bland de som förefaller ha en annan uppfattning än vad du kanske har, en helt annan kapacitet att härbärgera och lyssna på andra uppfattningar och diskutera i sakfrågan utan gå till personangrepp eller föra någon stor ideologisk diskussion. Alltså det är mycket mer konkret. Och så att det finns ju många bra människor på Yad Vashem också. Och sen har ju Yad Vashem gjort en del dikeskörningar under de senaste åren. Alltså bland annat när de då erbjöd Putin-regimen då, eller regimen att någon slags fripass då på förintelsens minnesdag här om året där.
Mm.
Och de främsta företrädarna bland forskarna på Yad Vashem ifrågasatte ju det och revolterade mot det, och jag tror inte det finns någon risk att det upprepas i närtid. Men som alla institutioner som har en slags statlig finansiering, politisk styrning, så är det, de kan köra i diket på olika sätt, även Yad Vashem. Men jag tycker de gör ett fantastiskt arbete i alla fall. Så du får inte missa att gå dit när du är i Jerusalem.
Nej, det ska jag göra. Jag har varit där förut också, som du säkert förstår.
Ja.
Några gånger till och med. Det är lite beklämmande. Jag tycker det är en deppig stämning där inne.
Ja, det är ju inget... men det hör väl till sakens natur.
Ja, precis. Exakt.
att man kan inte göra ett tivoli av minnet av förintelsen.
Nej, men en vattenrutschbana i slutet hade de väl kunnat kosta på sig så man inte kommer ut ur det där museet och är helt själsligt nedtryckt i skorna.
Ja, ja.
Men det är väl ungefär vad som händer vanligtvis när man...
Ja, alltså samtidigt är det ju så att minnas då är ju också virtue. Det är liksom ett värde på något sätt.
En dygd, ja.
En dygd, säger man på svenska. Och att se den här minnesmuseet, eller att vandra runt i minnesmuseet, tycker jag ändå är... Det är en mitt i mörkret så är det ändå ljust att människor kommer ihåg och har dokumenterat och upplyser om vad som hände. Och så att det är på samma sätt som min erfarenhet då av att ha haft kontakt väldigt mycket med ryska oppositionella under sovjettiden då, att som Vladimir Bukovsky till exempel, som är med i vår film, som tillbringade 12 år tror det var i fängelse och på psykiatriska sjukhus. Han var en av de mest optimistiska människor jag har träffat någonsin. Och många av dem som har verkligen levt i en extremt mörker, alltså har ändå...
Var det han som besökte Auschwitz med dig i filmen?
Nej, det var Kovaljov.
Okay, så det här är den killen som nu bor i England?
Ja, han är död sedan ett par år tillbaka.
Vad tråkigt att höra. Därför att, jag tror han gav ju lösningen på vad som måste göras. För publiken frågade ju...
Kovaljov eller Bukowski?
Han som bor i England.
Ja, Bukowski.
Bukowski.
Ja.
Därför att publiken frågade ju efter, såhär, vad kan vi göra? Finns det någon organisation man kan ansluta sig till för att liksom motverka det som händer nu? Men han sa ju vad man måste göra. Alltså att det har varit ett kallt krig. Mm. En del av supermakterna har utbildat massor med terrorister.
Då tänker han på Sovjet.
Ja, han tänkte på Sovjet framförallt. Mm. För de har ju finansierat och utbildat massa terrorister. Mm. Sovjet finns inte längre, men de här terroristerna har, som han sa, de har inte blivit tandläkare, de har inte blivit läkare, psykologer eller journalister, utan... De är fortfarande terrorister. Mm. Och vad man gör då, det är ju vad Sverige ibland hjälper till med i delar av Afrika. Så att man går och tar bort alla minor.
Mm.
Och det är ju vad västvärldens länder borde göra.
Mm.
De borde helt enkelt avmina terroristvärlden. Mm. Vilket innebär att man slutar ge pengar till kanske UNRWA.
Mm.
Och sen så måste man antagligen knäppa en och annan terrorist.
Mm.
För det är väl enda sättet att ta bort en terrorist?
Ja, alltså det är ju ett krig som pågår, inte bara ett kognitivt krig.
Nej.
Utan människor dör i det här kriget i leran i Gaza nu. Och det är naturligtvis många civila palestinier som också, eftersom Hamas håller dem som gisslan och på sitt sätt och använder dem som sköldar. Som det är, för vilka det är en väldigt tragisk situation. Alltså det är naturligtvis hemskt att nyfödda palestinska barn ska offras av Hamas i det här kriget som de inledde mot Israel. Som naturligtvis har all skyldighet och rätt att försvara Israel. Och apropå det här med FNs organisation i Gaza då, som du nämnde här, alltså det... Det finns ju många böcker, många som har forskat kring hur det här speciella palestinska FN-organet har fungerat under de senaste 30-40 åren. Det är väl först nu då när Israel lägger fram ovedersägliga bevis på att flera av de FN-anställda deltog i massakern 7 oktober och att många har varit medlemmar eller sympatisörer till Hamas. Nu
många.
Så börjar världssamfundet då ifrågasätta vad ska man göra i den här situationen.
Och då kan jag berätta för dig vad Antonio Guterres, FNs generalsekreterare, har gjort som svar på de här anklagelserna från Israel mot UNRWA. Och det är att han har tillsatt en så kallad, inom väldigt stora citationstecken här, oberoende utredning som ska ledas av Sverige, Norge och Danmark.
Okej,
några av UNRWAs och palestiniernas största tillskyndare i hela världen ska utgöra den oberoende FN-utredning som då ska frikänna UNRWA. Mm. Och sättet som deras utrednings liksom direktiv är utformade på gör att de kan inte komma fram till annat än att UNRWA är svaret på allas våra böner.
Vem är det från Sverige som ska ta det?
Raoul Wallenberg stiftelsen.
Men vilka individer, vet du det?
Nej, det vet jag inte. Men Jag vet så pass mycket.
Akademi i Lund där, eller? Eller vem från Raoul Wallenberg?
De sitter väl i Stockholm?
Ja, alltså, jag vet inte. Det finns ju olika. Jag har ju liksom levt med Raoul Wallenberg-ärendet i 40 år av mitt liv. Så att, men jag följer inte med alla som använder Raoul Wallenbergs goda namn för att ge glans åt sina institutioner.
Jag tycker inte du ska blanda ihop Raoul Wallenberg med hans stiftelse. Den kom till efter hans död. Han har väldigt lite mer att göra. Men jag vet tillräckligt mycket om hur det funkar här i Sverige. Alltså den värld som jobbar i internationella välgörenhetsorganisationer och internationella organisationer är så pass liten att de vill inte stöta sig med varandra. De vill absolut inte att några av de här verksamheterna läggs ner. Det är deras skattefria lön det handlar om framtiden. Så jag har inget som helst förtroende för att det här ska bli en oberoende utredning. Speciellt inte efter att jag läste direktiven som var 12 personer har anklagats för att delta. Kanske. De säger inget om de här telegramgrupperna där attackerna hyllades av underanställda i tusentals. 249 000 textmeddelanden som hyllar attackerna. Det står ingenting i de här utredningsdirektiven om hur många som är medlemmar i Hamas.
Nej.
Och det är ju... Det
när
stora
ska de lägga fram sin rapport?
I april. Ska den vara klar?
I år eller nästa år?
Ja, det specificerades faktiskt inte. Jag förutsatte att det var april 2024.
Ja.
För det är väl lite bråttom, antar jag, för FN också att få igång finansieringen igen. Så de vill nog rentvå sig själva från de här anklagelserna så fort som möjligt.
Det var en väldigt bra artikel, tyckte jag, i New York Times här av veckan. Jag vet inte om du såg den, av en av deras ledarskribenter, Brett Stevens, om det här.
Mm-hmm.
Och, så den kan jag varmt rekommendera. För de som prenumererar på New York Times eller kan hitta artikeln på nätet är Brett Stevens. Han var tidigare på Wall Street Journal, nu är han på New York Times. Och han var en gång i tiden chefredaktör för Jerusalem Post. Och tycker jag väldigt eminent ledarskribent i New York Times. Alltså det är ju, det är naturligtvis så att det är en tragedi för befolkningen, den arabiska befolkningen i Gaza.
Givetvis.
Och jag förstår de människor som när de ser bilderna på tv här av skadade palestinska spädbarn och barn, att de blir väldigt känslomässigt engagerade för de civila i Gaza. Det är naturligt, det är en bra instinkt. Men sen måste man ju ta nästa steg och tänka, vad beror detta på att det har blivit som det har blivit? Och hur kan man ändra på det så att det inte sker igen?
Och varför visar SVT så mycket bilder av döda palestinska barn när de aldrig visar bilder av döda ukrainska barn? Eller döda barn i Darfur? Eller döda barn i Burma? Eller, ja, jag kan fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och det är ju för att Hamas producerar väldigt mycket bilder på döda barn som de har lyckats döda via proxy, det vill säga Israel.
Och det var ju bland annat min vän Richard Landis som du förtjänstfullt samtalade med här om veckan i din podd och som har under 20 år drygt skrivit om det han kallar Pallywood, alltså hur den så kallade palestinska, så att säga, industrin för att producera bilder och vilseledande information fungerar i förhållande till det internationella media. Och det är ju naturligtvis skakande på något sätt, och man måste, men är man okunnig, oskuldsfull, aldrig har befunnits där nere, så tänker man inte i två steg, vad beror detta på, hur kan vi få slut på detta? Och det finns naturligtvis, under andra världskriget fanns det inget svar på nazisterna än att den besegrade dem militärt, eftersom tyskarna själva inte hade intresse eller förmåga att störta sin regering.
Ja, och samma svar finns här.
Precis. Och det var naturligtvis väldigt många tyska bebisar och småbarn som också dog i samband med de allierades bombningar av Hamburg. Inte bara av Dresden mot slutet av kriget, men även tidigare. Men det är ju ingen som idag ifrågasätter att det var rätt att militärt besegra nazismen. av de som idag inte tillåter Israel att besegra Hamas militärt. De gör, det är någon slags lucka i tänkandet där som är problematisk. Och istället då för att skriva på ledarsidorna och på säga i Rapport och Aktuellt att kriget kan ta slut imorgon, det behöver inte dö en enda palestinsk baby om världen omedelbart kräver att Hamas lägger ner vapen och kapitulerar så som Tyskland gjorde 1945.
Ja.
Och att Israel inte ska behöva stå ensam på slagfältet.
Och kräva det.
Ja.
Som är så enkelt.
Ja, och det är så häpnadsväckande att det inte förs fram som det primära när det gäller att få till stånd en så kallad vapenvila. Man kräver av Israel att vapenvila, men man kräver inte att Hamas ska lägga ner vapen.
Ja.
Och det
är ju det som är det så kallade inom citationstecken fredsförslaget från Hamas. Det är ju ni får fred nu, dra er ur Gaza. Det är ju liksom, ge oss segern så får ni tillbaka era gisslan. Men Israel kan ju inte acceptera det, för de kommer inte kunna leva i ett Mellanöstern om de ses som förlorare.
Nej.
Mellanöstern pratar man bara styrka. Våld är det enda språk de förstår.
Man pratar också om ekonomisk framtid, och där finns det ju ett visst hopp då när det gäller till exempel de här Abrahamsfördragen, Abraham Accord, att flera sunnimuslimska arabstater då ändå har erkänt Israel under de senaste åren, för att de förstår att för att få en ekonomisk tillväxt och framtid värd namnet i hela regionen så måste de här arabstaterna i någon form samarbeta med Israel. Och även Marocko ingår ju i det här Abrahamsfördraget nu, och som vi pratade om igår kväll lite grann, att orsaken till att 7 oktober inträffade då vid det tidpunkten var väl att just Saudiarabien stod i begrepp att också ansluta sig till Abrahamsfördraget.
Ja.
Och då ville Iran, som naturligtvis är den stora boven i dramat, elefanten i rummet på något sätt, omkullkasta de planerna, eller åtminstone skjuta upp de planerna. Och då agerade man som man gjorde, genom att hjälpa Hamas att genomföra det här på olika sätt. Och sen har naturligtvis också Moskva en roll som de spelar utifrån sin situation bra. Att de har lyckats genom sitt samarbete med Iran och sitt erkännande av Hamas. Och efter 7 oktober dra uppmärksamheten från vad som sker i Ukraina. Och så att det är ju ett geopolitiskt spel, som vi säger i filmen också, som ligger bakom de här enskilda massakrerna, pogromerna, terrorattackerna. Och innan liksom västvärldens demokratiskt valda ledare talar i de termerna så går det inte att få naturligtvis någon varaktig vapenvila någonstans, oavsett om det är i Ukraina eller om det är i Mellanöstern eller någon annanstans. Men det, så att det hänger ju ihop. Alltså, Hamas
Absolut.
Är ju en proxy som du också själv har vältaligt beskrivit i många sammanhang. Och utan stöd från Iran och utan Rysslands stöd till Iran så hade de inte kunnat genomföra det här.
Nej, det hade varit omöjligt.
Och det är det som Israel har naturligtvis en väldigt svår uppgift i internationella sammanhang, eftersom FN så att säga, FNs konstruktion är också sådant att Ryssland och Kina kan ju blockera alla beslut i säkerhetsrådet, och generalförsamlingen innehåller fler icke-demokratier än demokratier. Så att det som spelplan är ju väldigt ofördelaktigt för demokratierna i väst och för Israel. Och samtidigt i Sverige så är ju FN då en slags helig ko, som vi har sagt i olika sammanhang. Alltså att som om FN var någon slags
superdemokratiskt organ.
Någon slags moraliskt samvete för världen.
Mm.
Och det tar ju då vår vän André Glucksmann, den här franske filosofen, upp i Watching the Moon at Night också. Hur FN agerade i Rwanda till exempel. Där man hade ett visst antal soldater som hade eventuellt kunnat bromsa folkmordet då på Och istället då för att skicka ytterligare soldater som den ansvarige kanadensiska generalen för FN-trupperna i Rwanda krävde, så drog man bort FN-soldater och gav på det sättet fritt fram för folkmordet på 1 miljon människor.
Mm.
Och sen då fick FNs generalsekreterare fredspriset ett par år efteråt.
Ja. Du sa ju det på scen och det behöver sägas många gånger. FN har misslyckats med nästan allt de har företagit sig. Jag har svårt att peka på deras framgångar. Lätt att ta fram misslyckanden. Men ja, det får väl bli slutordet då, antar jag, för denna omgång av dekonstruktiv kritik. Tack för att du kom förbi, Bo.
Tack Aron, och lycka till med dina poddar, dina böcker och din stand-up. En ovärderligt inslag i Stockholm och i Sverige.
Vi får se när jag kan börja med det igen. Tack så mycket, Bo.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Bo Persson finner du oftast i den här podden. Han finns även på Facebook. Hans film Watching the Moon at Night får du förhoppningsvis se på SVT framöver. Men håll inte andan, för då riskerar du att om inte dö så åtminstone svimma av syrebrist innan det händer. Ett stort tack till dig som är Patreon. Du är en hjälte. Du får avsnittet utan reklam 2 dagar före alla andra. Just för att du är en hjälte. Om du inte är Patreon men uppskattar det jag gör, hoppas jag att du gör rätt för dig med en donation på PayPal med Bitcoin eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. I alla fall när du uppskattar det jag gör. Alla sätten att bidra på finner du i beskrivningen av det här avsnittet och på hemsidan aronflam.com, där du även kan köpa böcker. Men varning för att leveranstiden är lite längre än vanligt. Kommande tiden tar jag också med dekonstruktiv kritik till Israel. I den mån det går kommer du då att kunna följa mig i sociala medier, där jag kommer visa saker på video och berätta om mina intryck av kriget. Till dig som är en sponsor av podden, tack så mycket för att jag får möjligheten att göra en sån här resa. Verkligen, tack till dig som har bidragit till den här resan. Jag hoppas kunna sända en hel del intervjuer och betraktelser av lite olika längd. Jag finns som du säkert vet på Instagram, Facebook, Twitter, till och med TikTok, även om jag anser att det bör förbjudas i lag. Så följ mig där och dela med dina vänner, så får vi se om jag kan erbjuda en något annorlunda bild än SVT och Sveriges Radio gör. Notera att jag inte säger bättre, bara annorlunda. Jag måste ju mäta mig med storheter som Cecilia Uydén, Samir Abu Eid och Magda Gad. Men min ambition är att göra minst lika bra journalistik som de gör. Fast med en tusendel av budgeten och resurserna de har, såklart. Jag ska i alla fall göra så gott jag kan. Vi får se hur det går om du följer mig i sociala medier. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.